Och det är en bibeltext ur Johannes evangelium kapitel 8, eller om man egentligen är noga kapitel 7 från vers 50, sista versen, och sedan en halv mening där, och så sedan början av kapitel 8. Så jag tänkte läsa den texten på det i vårat system i kyrkan då, så är det andra årgångens evangelietext på fjärde söndagen efter trefaldighet, men det behöver man inte veta. Det är bara, jag säger det bara för att det låter snobbigt. Jag ska läsa bibeltexten. Mitt förslag det är att vi har suttit ganska länge, att vi står upp när jag läser evangeliet om Jesus. Det är lite givakt som i det militära ungefär över det där med Jesus. Johannes skriver: alla gick hem, var och en till sitt, men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: mästaren, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få honom något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa: den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först. Och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: nej, herre. Jesus sa: inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Amen. Det finns detaljer i den här texten man kan sysselsätta sig med innan man börjar fundera på vad man tänker. En detalj om den här bibelberättelsen, just den här episoden, den här händelsen i templet som Johannes berättar om, det är att det finns biblar i världen som inte har den här berättelsen. Man har hittat gamla handskrifter till biblar och Johannes evangelier och bibeldelar så där från 200-talet, 300-talet, och då kan man se att i flera av dem så finns inte den här berättelsen. Och i andel av dem så finns den precis på det här stället i Johannes början av kapitel 8. Och i andra sådana här handskrifter så finns den här bibelberättelsen som någon sorts tillägg till Johannes evangelium i slutet. Och i ännu andra sådana här gamla handskrifter så hittar man den här berättelsen i Lukas evangeliet. Och en del inte alls. Framförallt är det i östra delarna av Medelhavsområdet, i de bibelhandskrifter som finns på grekiska, det är där den här berättelsen kan saknas. Men i de biblar som där det översattes till latin, i den västra delen av Medelhavsområdet, där kom den här med på den här platsen. Och det här, det kan man veta och klara sig väldigt bra utan att veta. Men jag tycker att det är lite detalj på något vis, att vad är egentligen då Guds ord? Om biblar är olika, vad är då egentligen Guds ord? Det kan man fundera över, men det tänker jag inte lösa nu. Men man kan fundera över det. Det är sånt som jag funderar över. Det som skulle vara intressant att veta, det är ju vad tänker man när man har hört den här texten läsas. Och jag skulle kunna ställa mängder med frågor. Och egentligen så skulle jag tänka inte besvara dem. Utan var och en måste fundera själv. Ni hörde berättelsen. Vad tänker ni? Vad känner ni? Varför kommer de till Jesus med den här kvinnan? Egentligen. Vad är vitsen? Vilka är de som kommer? Egentligen så skulle man, men det är lite risk i det, förklara ordet fritt. Det kan vi ta vid kaffet kanske. Men jag tror att de som kommer med den här kvinnan till Jesus, det finns två sorter där. Några av dem är hederliga. Och några är bara ilspäck, och skulle vi säga på dialekt. Man är bara listig. De hederliga, de fanns där. Därför det vet vi. Att på Jesus tid fanns det, när det gällde sånt här med hur ska man göra med kvinnor och för all del också män som begår äktenskapsbrott. Ska de avrättas eller inte? Det fanns två synsätt. Det fanns de bokstavstrogna som sa, Moses har sagt att sådana ska stenas och dödas. Det var de bokstavstrogna. Och så fanns det de, vad ska jag hitta på för ord, barmhärtighetstrogna, som inte gjorde så. Inte dödsstraff. Och det här diskuterade man. Ska vi tro på bokstaven hos Moses, eller ska vi tänka Gud är barmhärtig? Vad tänker Jesus? Det är det de vill ha reda på. Nu har de fått tag i den här kvinnan. Karn, han smet tydligen. Mannen smet. Men de fick tag på kvinnan. Och nu kan de ställa henne framför Jesus. Och så kan de säga, Moses säger, vad säger du? Att den där debatten fanns, det var ju också, det syntes ju redan i en generation tidigare. Faktiskt. När Maria, Jesus mamma, blir gravid, då är det dödsstraff på det, om man ska vara bokstavstrogen. För hon har ju blivit gravid utan att vara gift. Så skulle man ha varit bokstavstrogen, då hade det varit hade hon löpt risk för dödsstraff. Men om hennes trolovade Josef, står det att han var en rättfärdig man, så han bestämde sig för att skiljas i tysthet. Alltså han tillhörde de barmhärtiga i den här diskussionen. Man vill veta, vad tänker Jesus? Är han en bokstavstrogen, eller tillhör han de barmhärtiga? Är han de som vill följa Bibelns bokstav, eller dess anda? Det vill man veta. Och då är det nog en del som tycker, det här är en listig fråga, därför hur Jesus än svarar, så svarar han fel, kommer några att tycka. Antingen är han en liberal slappis, eller så är han sträng. Så att det finns lite grann att man vill sätta dit Jesus. Hur ska vi göra med kvinnan som har syndat? Det är frågan. Och det Jesus gör då, det är naturligtvis väldigt finurligt och väldigt listigt, för att han är sån. Men det han gör, det är att han ska jag säga, han breddar tankarna. Han flyttar fokus från hennes synd, som alla är så intresserade av den där gången, och som alla var ense om att det hon hade gjort fel. Han flyttar uppmärksamheten till allas synd. Det vill säga till varje människas synd. Till min synd också. Och din, vi som hör och läser berättelsen så här flera hundra år senare. Den som är utan synd kastar första stenen. Och då måste man tänka. Med det så ställde sig Jesus faktiskt på den där liberala sidan, om vi tar den där debatten man hade bland judar. Men han får dem att tänka. Den som är utan synd kan vara kaxig. Kan kasta sten. Och då tänker de som är runt omkring enligt berättelsen. Och så går de. Det visar att de är hederliga. De där som kom med henne. På något vis så är de hederliga. För de, när de tänker efter, så vet de att de också är syndare. Och de godtar det. De accepterar att det är så. De ångrar sig. De vet att de är av en viss sort och de ångrar sig. Och jag kommer att komma tillbaka till det här med ånger. De går. Men det jag funderar över då, varför stod kvinnan kvar? Mannen pratas det ju inte om. Han har ju tydligen gått och gömt sig. Varför står kvinnan kvar hos Jesus? Ångrar hon sig också? De som gick, de ångrade sig och gick. Hon står kvar. Ångrar hon sig? Hoppas hon på någonting? Anser kvinnan att hon har syndat? Anser hon det själv? Det står det inte om i texten. Det står bara att hon står kvar. Och då får man väl kanske fantisera lite. Kan det vara så? Kan det vara så att den här kvinnan vet, utifrån sånt som hon har hört om Jesus, från andra kvinnor och från tullindrivare och från alla möjliga människor som Jesus umgicks med, att runt Jesus är det ett, nu hittar jag på ett ord, ett förlåtelseområde. Runt Jesus är det ett område med förlåtelse. Eller ett Guds kärleksområde, om man så vill. För det har hon hört från andra som har fått förlåtelse. Och därför vågar hon stå kvar. Hon vågar stå kvar med sin synd. Därför att hon vet att runt Jesus, med Jesus, så kommer nåd och sanning, förlåtelsen och friheten. De andra, som säkert nog hade synder att ångra dem också, de hade gått. Så det blir ju som någon sorts skillnad på ånger och ånger. En del ångrar sig och går, och andra ångrar sig och står. Ordet kyrka på svenska är kyriakos på grekiska, och det betyder det som tillhör Herren. Och på samma sätt som Jesus är ett förlåtelseområde, om jag nu använder det uttrycket, så ska en kyrka, en församling, vara ett förlåtelseområde för människor. Mer ett förlåtelseområde än någonting som kämpar för så kallade kristna värderingar, vad då det är, tänker jag. Det finns nu som då stenkastare i kristna och kyrkliga sammanhang, både i Svenska kyrkan och i frikyrkan. Det finns såna här värderingsmänniskor som gärna vill vara väldigt bokstavliga och på något sätt kasta lite sten. Men Jesus är inte sån. Han är förlåtelsemänniskan. Och om Jesus så sägs det i Apostlagärningarna och i Lukas evangeliet att förlåtelse i hans namn ska predikas med början i Jerusalem och sen ut över hela världen. Inte hans värderingar. Vårt uppdrag är inte att sprida Jesus värderingar. Vårt uppdrag som kristna är att sprida Jesus förlåtelse till andra människor och till oss själva. Och därför ska kyrkor vara förlåtelseplatser. På lite olika sätt i olika kyrkor är det så, men det ska vara så. Jag vet inte hur det är här, men jag vet att det finns i frikyrkor något som heter botbänk. Och det brukar vara en bänk där man kunde omvända sig. I våran kyrka där uppe där jag brukar vara, där finns det en altarring vid altaret. Den fungerar som någon sorts botbänk där människor gör upp med Gud. Och man har syndabekännelser på olika sätt i olika kyrkor, och man talar i olika kyrkor om botens sakrament. Det låter lite högtidligt och fint, men det handlar om det här. Jag kommer att visa en sak sen. Och i botens sakrament, det är alltså hur man hanterar det här med ånger och sånt, så då är bikt en form som används i många kyrkor. På flera olika sätt. Och här kan man alltså göra rätt på många olika sätt när en kyrka, en församling, är ett förlåtelseområde som inte dömer utan förlåter. De där som gick då och lämnade kvinnan ensam kvar, de missade förlåtelsen. Och mannen som hon hade varit tillsammans med, han höll sig väl undan, och möjligtvis stod hon och kikade bak i ett gathörn. Han missade ju också allt det där. Han kände nog också sin synd. Han ångrade nog sig också. Kanske bara på den där nivån, och det var då klantigt att åka fast. Men i alla fall, han ångrade sig, men på olika sätt. Och det här med ånger, det finns alltså olika sorters ånger. Och nu ska jag bygga en modell. Jag är snart klar. Men den här klossen, den får stå för ånger. För så här är det när människor vänder sig till Gud, till Jesus, för första gången eller för 50:e gången. Ånger, det är en del av det. Det finns ånger som mest är rädd för straff. Det finns ånger som mest är att man är irriterad över att man har blivit avslöjad. Det finns olika slags ånger. Som jag sa, en del ångrar sig på ett sådant sätt att de gick undan. Eller höll sig undan. Som gör motstånd mot tanken att jag är syndig. Här måste man vara lite uppmärksam. Det finns en ånger som går undan. Också i våra församlingar. Som inte tycker om. När någon kommer och säger, det här är fel. Det här är syndigt. Det här är orättfärdigt. Det vill man inte höra. Men kvinnan, hon har en, som jag sa, hon har en ånger som står kvar. Och då säger hon ingenting. Men genom att stå kvar så bekänner hon att hon är en syndare. Det är min andra kloss. Hon erkänner inför Jesus, jag är precis den som de anklagade mig för att vara. Och som du också verkar tycka att jag är. Ånger, bekännelse, det är vägen till försoning med Gud. Och då får hon förlåtelsen. Den gröna klossen. Nu blir det grönt. Grönt ljus. Inte heller jag dömer dig, säger Jesus. Inte heller jag dömer dig. Det här kallas lite olika saker i olika kyrkor. I den kyrka där jag mest brukar vara, där har vi alltså så att i varje gudstjänst så har vi en röd kloss, en syndabekännelse, och en grön kloss, det vi kallar avlösning, där prästen ger förlåtelsen till församlingen. Men i andra kyrkor gör man på annat sätt, och man kan göra rätt på flera olika vis. Hon får förlåtelsen. Det är för att hon är i förlåtelsens område, den här kvinnan. Vi får förlåtelsen. Vi äger förlåtelsen. Därför att med Jesus är vi i förlåtelsens område. Och för andra människor ska vi vara förlåtelseområde. Så att människor märker att kristna, de förlåter andra. Inte bara sig själva eller varandra. Ska man vara fullständig, ska det vara en kloss till. Omvändelsen är fullständig, men det är en mindre kloss. Därför att när man omvänder sig, så man ångrar sig, man bekänner, man får förlåtelsen. Och om möjligt, om det går, försöker man ordna upp det, ställa till rätta. Tjuven ska lämna tillbaka det han har stulit. Men ibland går inte det. Därför det kan ju vara så att en människa ångrar någonting som har hänt för länge sedan. Som han eller hon har gjort mot någon som inte längre lever. Det går inte att laga till. Och därför är den här gottgörelsen, kallas det på gammalt språk. Därför är det en mindre kloss. Den är inte ett måste. Men det är något gott i den. Att man försöker ställa till rätta. Det är det som Jesus säger när han säger till kvinnan. Gå och synda inte mer. Det är den gula klossen. Att inte döma är den här söndagens tema. Att låta sig själv dömas skulle kunna vara en annan sida av samma sak. Och ska jag då summera det, så gör jag det i en form av uppmaningar. Fly inte undan. som han som hon begick äktenskapsbrottet tillsammans med gjorde. Gå inte heller undan när du känner att du klandras. Det gjorde ju de där som kom med kvinnan. De som ville förbättring, utan gör som kvinnan. Stå kvar inför Jesus, som är utan synd och därför egentligen skulle kunna kasta sten, men väljer att inte göra det, därför att Jesus kommer med nåd och barmhärtighet, inte bokstav. Amen. Nu slutar jag.